Nina Wadensjö, kommunikationschef för Socialdemokraterna. Välkommen till programmet.
Tusen tack.
Hur skulle du beskriva Socialdemokraternas sätt att kommunicera?
Vårt sätt att kommunicera, vi försöker vara så strategiska som möjligt. Det är faktiskt så vi försöker jobba hela tiden. Det är väldigt svårt i en politisk värld, men vi försöker hålla i budskapet.
Hur gör man då?
Ja, det är inte så lätt, men det är ju det som är det roliga men också det svåra, det är ju att vi är ett stort parti. Vi är en folkrörelse, det är 100 000 medlemmar ungefär. Och vi försöker få folk att faktiskt se vad vi tycker är viktigt hela vägen och få det att funka både uppifrån och ner i organisationen. Och prata om samma frågor. Och vi tycker ju att det är roligt när det blir så, för då känns det som att vi faktiskt vill samma sak allihopa. Vi vet vart vi ska.
Men hur får man det där? Jag har ju jobbat inom olika organisationer med just intern information och att försöka få ett budskap att bli integrerat så att även anställda kan känna sig som stolta ambassadörer för arbetsgivare, ett varumärke, också när de sitter i privata sammanhang som på en lunch eller så. Men hur får man dem att säga det som man vill att de ska säga?
Det finns ju flera vägar för oss kan man säga. En sak är att vi gjorde ett väldigt stort utvecklingsarbete kan man säga 2011-2012. Det är år som folk mest kommer ihåg för att vi hade kris och katastrof i vårt parti framförallt 2011. Men vi gjorde ett väldigt stort jobb då med att ta fram en plan kring vad var viktigt för oss för att vi skulle uppleva som att vi förändrar oss. Hur måste vi förändra oss på riktigt? Och då hade vi också fokus på vilka frågor vi ska prata om. Och det jobbet gjorde vi i hela partiorganisationen. Vi gjorde det inte bara i toppen utan vi gjorde det nerifrån upp till väldigt stor del. Och det tror jag var väldigt betydelsefullt. Och det andra är ju att när vi har företrädare som folk litar på, alltså våra ledande politiker, då lyssnar vårt eget parti. Och det är klart att det är ett jättegenomslag när Stefan Löfven säger någonting.
Men du, var börjar man? När man ska göra en sån här hel... Det finns ju 1000 sätt att göra det på. Men vad skulle du säga? Vad tycker du är bäst när man liksom ska just göra en helomvändning för ett parti och så här, nu är det den här vägen som... Var börjar man någonstans?
Vi började faktiskt ett ganska omfattande analysarbete. Både av hur väljarna tycker om oss och hur vi uppfattas. Och vad de hör av oss och vad de ser av oss. Och det var ju inte så där jätteroligt alltid. Men vi var väldigt noggranna med att ta till oss det som var jobbigt och dra slutsatser av det. Men sen gjorde vi samma jobb då internt i partiet hela vägen då kan man säga från grundorganisationen och uppåt. Där alla fick ta del av hur vi uppfattades och fick liksom prata om det. Varför tycker folk att vi är dåliga? Varför röstar de inte tillräckligt ofta på oss? Och då blev det ju en gemensam bild av vad vi måste göra. Vi visade sig, vi trodde nog att det skulle vara en splittrad bild. Men efter ett tag så visade sig att folk tyckte väldigt lika.
I en sån stor organisation, hur mycket inflytande har du som kommunikationschef? Och vilka andra måste du förhålla dig till?
Det är svårt för att vi är ju liksom två sorters organisation kan man säga. Vi är både förtroendevalda och vi är anställda och vi måste jobba tillsammans. Och det gör vi. Men sen har vi också det med att vi är en helt regional organisation och lokal organisation. Så att det enda sättet vi kan göra det på är att bära det allihopa tillsammans och jobba nerifrån och uppåt. Det går inte annars. Och jag kan väl säga att jag är ju framförallt chef över väldigt många duktiga medarbetare. Om inte vi bär det tillsammans, då kvittar det vad jag gör. Jag kan säga vad som helst. Det kommer inte vara någon som lyssnar ändå, utan vi måste bära det allihopa som jobbar här.
Hur ser din enhet ut som du är chef över? Hur ser organisationen ut?
Ja, den ser lite olika ut och den har sett lite olika ut. Och egentligen heter jag heter ju kommunikationschef för att folk ska begripa ungefär vad jag gör. Men det heter chef för avdelning analys och opinion. Så det som ligger hos mig är opinionsanalys. Jag är opinionsanalytikern hos mig. Egentligen det som många kallar för varumärkesarbete ligger här. Sen är det hela pressbiten. Och sen är det sociala medier numera också. Har jag hela webb och sociala medier. Och sen så är det som vi kallar för omvärldsanalys, alltså att förstå vår omvärld och vad som händer. Så att det är ganska sammansatt gäng och ganska många personer och alla har en hög grad av självständighet.
Varför vill du jobba just för Socialdemokraterna? Vad var det som lockade?
Ja, det där var en resa kan jag säga för mig. Jag är inte någon sån här som har varit aktiv i SSU sedan jag var 14 eller något liknande. Utan jag gick med i Socialdemokraterna när jag var i 25-årsåldern och hade fått 3 barn ganska tätt. Och tyckte att det var dåligt i barnomsorgen. Så jag var en sån här typisk arg medborgare. Som man själv kan tycka att det är besvärligt ibland när de ringer och tycker saker. Men jag blev väldigt väl mottagen. Och väldigt engagerad väldigt fort. Och sen jobbade jag politiskt i några år då och gjorde det på olika nivåer. Och sen lämnade jag för att gå tillbaka till min gamla bransch, förlagsbranschen, som jag egentligen kom från. Och så jobbade jag i förlagsbranschen ganska många år. Och sen började jag längta så förtvivlat tillbaka till politiken. Kanske för att det just gick väldigt dåligt för oss. Jag kände att så här kan det inte få vara. Vi kan inte förlora val efter val. Och så blev jag inblandad i en valanalys av hur det gick i Stockholmsregionen efter då 2010. Och sen blev jag tillfrågad när man skulle bilda en helt ny avdelning där man skulle slå ihop det med opinionsanalys och kommunikation. Och det lät super roligt, så då kunde jag inte tacka nej.
Vilket förlag jobbar du på?
Lite olika. Jag frilansade i många år. Och sen så var jag först på bokförlaget Atlas på Arenagruppen som förlagschef. Och efter det så var jag på Naturkultur. Och sen var jag på Alfabeta. Så var jag på 3 förlag under den här perioden. Jag höll mig borta från politiken, om man ska säga så. Mm.
Trebarns mamma vid 25 års ålder och sen en massa chefstitlar. Du är van beslutsfattare, kan jag tänka mig.
Ja, det är jag ju. Det är jag ju. Fast jag tycker framförallt att jag gillar att jobba med andra människor. Det är väl också både att ha liksom familj omkring mig, men också att ha många medarbetare omkring mig. Jag gillar att jobba i lag. Sen gillar jag att fatta beslut också. Jag skulle säkert bli superfrustrerad om jag inte fick bestämma. Men det vill jag inte ens tänka på, för då skulle jag säkert bli jättedålig på allt jag gör.
Men du, varför tror du att du funkar som chef?
Kanske för att jag gjort en väldigt massa misstag själv genom åren. Och att jag på något sätt kan både lära mig av dem och se att andra människor kan växa och utvecklas hela tiden. Det tror jag. Misstag gör vi ju allihopa, och missbedömningar och så vidare. Och ibland är man en dålig chef, ibland är man en dålig förälder, ibland räcker man inte till. Och det är ju liksom så livet ser ut. Och jag tror att man blir en bättre chef när man har... Jag tror att jag i alla fall har blivit en bättre chef av att kunna se att alla kan göra misstag.
Jag visade ju dig inför den här intervjun vilka frågor jag skulle ställa. Nu har jag ställt kanske 12 frågor, och en av dem var de här som du var förberedd på.
Ja.
Men nu är det lite ordning här. Du var ju inne på det inledningsvis, just att det strategiska tänket är ju väldigt viktigt för er. Hur såg det strategiska tänket ut inför valrörelsen 2014?
Ja, alltså redan där var det vi började 2011. Det jobbet som sen blev någonting som heter Framtidspartiet, som jag tror att många ändå har noterat att det står överallt på allt vi gör. Och det kändes ju som att vi verkligen tog höjd för någonting ganska jobbigt då, att säga Framtidspartiet om allting. För vi kände oss väl inte riktigt där än, men vi sa att det ska vara ett riktmärke. Och i det fanns ju en väldig massa innehåll. Det var inte en logga. Det var inte en loggförändring, utan det var en väldig massa innehåll, det här arbetet vi gjorde i hela partiorganisationen. Och det låg till grunden för hela valarbetet. Att vi visste vilka frågor vi ville prioritera. Vi visste vilka som var våra svaga sidor. Vi visste vilka som var våra starka sidor. Att vi faktiskt hade skärskådat oss själva. Och ville göra en utveckling. Det fanns ett gemensamt driv efter att göra en utveckling. Så att den processen började långt innan valet, skulle jag säga. Och sen kom ju en operativ valrörelse. Och det är något helt annat. Det är ju någon form av superorganiserat kaos i ett år. Men väldigt häftigt och väldigt roligt. Men vi höll i ganska bra det vi hade beslutat redan långt innan, hela vägen.
Framtidspartiet, hur såg de andra alternativen ut?
Det kommer jag nästan inte ens ihåg. Jag tror att det viktigaste diskussionen var, ska vi sätta det här eller ska vi inte sätta det här? Eller ska vi bara stå Socialdemokraterna som vanligt och så gör vi den innehållsmässiga förändringen? Eller vågar vi sätta ut en markör att vi går igenom en förändring? Och vi trodde nog att det var nödvändigt att sätta den där markören. Även om den just då kändes som ett väldigt stort kliv. Nu känns det väldigt naturligt.
Är det viktigt, tror du, nu för tiden att partier måste ha en tagline?
Nej, det tror jag inte, faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig, det tror jag inte.
Så den skulle kunna försvinna också? Att man inte behöver heta Framtidspartiet när den förändringsprocessen är liksom implementerad, eller?
Men blir den förändringsprocessen någonsin klar? Alltså framtiden ligger ju hela tiden framför oss. Så att just nu är jag rätt bekväm att den finns kvar.
Vilka lärdomar tar ni med er inför valrörelsen 2018?
Det långsiktiga arbetet, det var jätteviktigt. Att vi jobbade långsiktigt och med hela partiorganisationen. Att vi fick med oss alla de här frivilliga arbetarna. Att faktiskt känna att de var en del av budskapsarbete och innehåll och allting. Sen något vi gjorde som var ganska fantastiskt var ju den stora dörrknackningskampanjen. Det är ju också en väldigt tydlig direktkommunikation och ett helt annat sätt att kommunicera. Vi pratar så mycket om digitala kanaler. Och
berätta om den lite.
Ja, vi var ju ute och knackade dörr och vi gjorde det ganska lång tid av valrörelsen. Vi började i EU-valrörelsen och sen höll vi i hela vägen fram till själva valet. Och det blev över 2 miljoner dörrar knackade. Och med liksom ett möte med människor. Och det är ju rätt fantastiskt. Och vi har fortsatt knacka dörr också, vilket är jättekul.
Om man tänker på, nu sitter inte de i riksdagen, men Feministiskt initiativ har ju från många håll tillerkänts stora framgångar inom sociala medier. Mm. Där har du haft filmer, du har haft en kader av ambassadörer eller så, medieproducenter som, eller vad de nu väljer att kalla det för, som har uppdaterat ständigt med nytt innehåll. Men valde ni bort det och knackade dörr istället, eller?
Nej, det gjorde vi inte. Vi valde verkligen inte bort sociala medier, utan det är väl en av de saker vi är liksom ganska duktiga på, skulle jag säga, internt. Vi brukar få mycket beröm för vår webbsida och vinna priser och sådär. Men framförallt så försökte vi utveckla det med rörlig bild. Sen får vi se hur långt vi kommer ju komma mycket längre till nästa valrörelse, om man säger så, med det. Och vi måste se vad som är nytt också hela tiden, för det kommer ju nya kanaler. Men vi kände ganska fort att vi måste komplettera det med ett mycket närmare möte där folk får prata direkt med varandra och där hela vårt parti är inblandade också. Och där är ju sociala medier en väldigt, väldigt bra förstärkning. Alltså, om vi tittar på Facebook så når man ju väldigt mycket de som redan gillar oss. Mm. För man delar i sina nätverk och man delar internt och så vidare. Men där kan man också stärka det vi ska göra som faktiskt handlar om att möta de som inte redan gillar oss eller som inte alls har bestämt sig. Så vi kan ju använda det ihop på ett sätt.
Var det det som dörrknackningen skulle syfta till? Värva nya?
Nej, inte värva nya. Det gör vi alltid. Så att det ska ju alltid vara att värva nya. Men framförallt att faktiskt prata med människor om att vad vi vill, vart vi är på väg, att vi finns. Vi har ju väldigt många lokala kandidater. Det är också ett sätt för dem att presentera sig för väljarna. Och att nå människor helt enkelt och säga att nu är det snart val och vi tycker de här frågorna är viktigast. Och jag tror att många förstår att det var jobb och skola. Vi pratade väldigt mycket.
Så du menar att det var också en del av ett internt förankringsarbete för att nå ut med mera budskap, att låta era anslutna vara ute och knacka dörr, för då hamrade ni in det internt också?
Absolut, det var precis så. Då bär vi budskapet i alla kanaler.
Vi var ju inne på det lite grann, men vilka sociala mediekanaler skulle du säga är bäst för ditt parti?
Åh, det är svårt. Jag tycker att vi har mycket kvar att göra på Instagram, för jag tror att Instagram kan bli intressant för politiken. För jag tror att mycket är så flyktigt nu så det behövs bilder. Så här. Sen är ju vi har jättebra stora Facebook-följargrupper. Men det finns ju en känsla där. Jag kan ju ibland känna en oro. Jag vet att det fanns en bok, var det på 90-talet, som Alexander Bard skrev, Nettokraterna, tillsammans med Jan Söderström. Som man då tyckte var liksom överdrivet hotfull om framtiden, när man aldrig behövde prata med andra än de som tyckte som en själv. Men det är ju lite av det vi ser nu. Och det känns ju oroande. Så jag kan ju känna ibland att jag längtar efter någonting nytt, ett nytt sätt. Men fortfarande är det så, Facebook är jätteviktigt för oss. Twitter är ju mer för att nå de som redan är väldigt politiska och in i den politiska debatten. Och det behövs, men Facebook är brett och stort för oss.
Där kommer du in på en superintressant fråga. Ju. Hur kan man använda sociala mediekanaler för att nu med de som typ inte ens inte tycker om en utan bara inte bryr sig?
Jättesvårt. Jättesvårt skulle jag säga. Och det är ju det som är den stora utmaningen. Hur når vi dem? Det är klart man kan köpa Facebook-annonsering och liknande. Men hur når man dem egentligen med budskap som de överhuvudtaget är intresserade av och inte klicka bort? Jag tycker att det där är en av de största utmaningarna för alla politiska partier nu.
Ni hade ju en byrå, jag vet inte om det var just Socialdemokraterna, men i alla fall SSU hade ju en Snapchat-kampanj som de höll på med under en period för ett par år sedan. Hur gick den?
Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte pratat med SSU om hur just den gick. Men vi provar ju hela tiden saker. Alltså det gör både vi och det gör SSU och så vidare. Det är viktigt att prova. Och det är också viktigt att mäta och ta reda på funkar eller inte. Och utvärdera. Och det är viktigt att prova igen ibland. För ibland är tiden inte mogen. Vi är ibland väldigt hungriga på nya saker. Men det finns ingen där ute som lyssnar än. Man kan ju se lite grann som Facebook har slagit igenom efterhand. Vi var väldigt tidiga inför valet 2010 med att vara så stora där. Nu är det mycket större. Alltså det har ju hänt enormt mycket. Så att det vi provar i en valrörelse kanske blir ännu mer betydelsefullt nästa. Så det gäller att våga hålla i också. Men den stora grejen är faktiskt att vi har återvänt till de traditionella metoderna som dörrknackning. Vi har alltid gjort det, men vi gör det ännu mer.
finns ju vissa som, alltså, som menar på att mässor ökar ju ganska mycket. Just att mötet, det var ju det som Per Schlingman var inne på också som jag träffade för några veckor sedan, att parallellt med det som korrelerar med den digitala utvecklingen är också det mänskliga behovet av att möta andra människor. Att intresset för människor aldrig kommer att avstanna. Om man då skulle ta ett tips från en gammal moderat, hur skulle man möta upp det då, förutom bara med dörrknackningen?
Ja, jag kan väl säga att kanske är de klassiska gamla torgmötena inte riktigt där. För det blir väldigt mycket envägskommunikation. Jag tror på det väldigt nära samtalet. Och då är det ju väldigt mycket att vara ute i områden där man bor. Och då man kan ju se att lokalpolitiker och lokalföreningar som är duktiga, de är duktiga på att vara närvarande i liksom idrottsklubben, i sina barns skola. Att man finns där helt enkelt. Man är synlig, man pratar politik när det passar att prata politik. Men man är också väldigt aktiv i det som är ens vardag. Det är någonstans där. Vågar man prata om jobbiga frågor vid mjölkdisken när man står på ICA eller Konsum, då har man mycket vunnit i längden, även om det kan vara väldigt jobbigt just när man gör det då. Och då är ju mycket vår uppdrag att förse folk med bra argument när de ska ta jobbiga samtal. Så är det.
När den här intervjun spelas in så är det ju ett par dagar sedan, eller det kanske bara var igår, som president Obama skrev en tweet till en 14-årig skolelev om att han skulle komma och visa upp en klocka i Vita huset. Och den här klockan hade ju varit med, och dess bärare inte minst, hade ju varit med om en liten resa eftersom den här Ahmed som pojken hette hade blivit misstänkliggjord när klockans larm utlöstes under en lektion. Och pojken hade uppfunnit den här klockan själv och hade tagit med sig den till skolan för att visa den för sina tekniklärare. Det är i alla fall vad tidningen The Time skrev om ärendet. Bara några timmar senare, kanske en dygn senare, så skriver alltså president Obama någonting i stil med fritolkning här. Men liksom, cool watch, dude. Why don't you all come over to the White House and show it? Mm. Där gick ju han förbi ganska mycket, liksom, du vet, gick förbi interna, du vet, beslut och vad polisen tycker och sådär. Plötsligt kommer någonting från presidenten. Är det sådana där initiativ som man kan se från Löfven eller någon annan?
Jag tror att vi kommer se mycket mer sånt. Det finns ju en liknande sak som var här om veckan när det var det här brevet som hade kommit till Stefan Löfven från en flicka. Där hon hade olika tips och råd, men hon hade inte skrivit under med sitt namn eller med sin adress och sina kontaktuppgifter. Och där han efterlyste på nätet henne och sen så dök hon upp. Så det var en liknande sak för ett par veckor sedan här hos oss. Och det, jag tror att vi kommer se mer sånt här. Sen är jag väldigt noga med tonalitet. Och det här är ingenting utifrån just Stefan Löfven eller något annat. Utan jag tror att man ska kunna, alltså det ska kännas äkta. Allting måste kännas äkta. Och alla människor är olika om man ska ha någonting som känns rätt för dem. Det lyser igenom jättefort om vi försöker konstruera någonting. Skapa en person som inte är. Och jag tror att Obama är ett väldigt tydligt exempel på att han kan bära det här också. Och de gör otroligt skickliga saker kring honom. Och han har fantastiskt duktiga medarbetare. Men han är säkert också väldigt bekväm med det själv, att det görs. Och det kan man ju säga, det var ju samma sak med Stefan Löfven och den här lilla filmen han gjorde till flickan. Han var väldigt bekväm med det, det blev väldigt bra.
Men du, ton och tilltal. Hur ska man prata då i sociala medier med presumtiva väljare?
Ja, jag tror att vi, alltså för mig är ju språket viktigt. Jag är ju en gammal språkmänniska, så det är superviktigt. Och där tror jag att vi alla politiska partier har jättemycket att lära. Vi pratar politiska och det blir krångligt. Vi måste egentligen skriva mycket lättillgängligare än vad vi, utan att förenkla. Det är det som är det knepiga. Man kan inte förenkla, för det är svårt ibland. Det är svårt med politik, det är svårt med beslut. Det är antingen eller och både och. Och samtidigt måste vi kunna beskriva det så att det blir begripligt, att folk orkar läsa det från början till slut. Och nu när allt är mer och mer fragmentiserat och kort, då krävs det supermycket där. Jag brukar ha som råd till en del av mina nya medarbetare och unga medarbetare att läs mycket. Läs mycket skönlitteratur till exempel. Läs mycket där du får ett språk. För att även om du är jättebra på att skriva så kan man alltid lära sig att skriva ännu bättre. Och då är det bästa man kan göra att läsa och sen bara träna. Då tror jag att det blir bättre.
Hur ska ni lyckas fånga de väljare som då av åldersmässiga skäl inte kunde rösta i förra valet? De som alltså kommer att vara över 18 år 2018?
Ja, det där är alltid en sak som alla pratar om. Hur ska vi fånga de unga väljarna? Och jag tror att vi får aldrig underskatta de unga väljarna. De är precis minst lika intresserade av politik som de som har röstat i många år. Ibland mer. Och vi kan se att det finns en politisk våg bland unga människor nu. Jag är mer bekymrad över att hur vi ska fånga de stora grupper i Sverige som inte alls relaterar till politik. Just utifrån det jag pratade om förut, där vi har ett samhälle där man kan ganska hög utsträckning undvika både politik och nyheter för att man kan röra sig i andra nätverk. Det tror jag är den stora utmaningen, att nå kanske de här 18-åringarna som inte alls intresserar sig för politik och inte ser det.
Men vilka grupper är det?
Ja, jag tror att vi kan ju se att det finns ett Sverige där man glider lite isär och där det finns de som känner sig utanför och bortglömda. Delvis handlar det ju om storstad och landsbygd, att det finns delar av Sverige där man känner att posten har försvunnit, apoteket har försvunnit, bensinmacken har stängt. De som skaffar sig utbildning flyttar därifrån. De som inte har skaffat sig utbildning blir kvar, jobben blir färre. Det är riktigt tufft och där tror jag att vi kan se ett politiskt intresse eller ibland en stor vrede också. Och den tendensen vill man ju inte alls att den ska växa. Utan vi ska ju ha liksom ett samhälle som håller ihop. Mm. Där vi binds ihop. Det är en av de riktigt stora utmaningarna.
Hur gör man då? Du har en minut på dig. Nej, jag skojar.
Ja, då skulle jag verkligen kunna bli berömd om jag kunde svara på det. Jag kan säga, det är den svåraste frågan man kan få. Det går inte. Alltså säga vad man ska. Man får bara fortsätta jobba. Och jag tror jättemycket på just det här folkrörelsearbetet. Det kan låta supermossigt när man pratar dörrknackning och folkrörelsearbete. Men vi måste finnas överallt. På arbetsplatser, i skolor, på liksom dörrknackning, vad som helst. Vi måste finnas där. Och också ta emot den här vreden och frustrationen. Och det kan vara väldigt jobbigt.
Men det kommer inte bli några torgmöten alltså, inför 2018?
Torgmöten kan vi liksom aldrig skippa helt, men det kanske inte är det jag tycker är den festligaste varianten.
Det här är en helt personlig uppfattning och det är inte någon kritik riktad specifikt mot Socialdemokraterna. Men jag känner ju som, ja, nu höll jag på att säga ung person, fast det var verkligen en sanning med modifikation. Let me please rephrase. Ja, precis. I relation till min mormor så är jag fortfarande ung. Så här. Inför valet så tapetseras i alla fall stora delar av Stockholms innerstad med alla de här evinnerligt många planscherna på ansikten. Mm. Vad ger det för effekt? Jag fattar inte det. Och det känns jättegammalt. Kommer det finnas 2018 eller har man liksom tänkt om?
På ett sätt så tror jag att det är lite mer modernt än vad det var för några år sedan. Och det finns en anledning till det. Om du tittar till exempel på tunnelbanan eller på en buss idag, då sitter ju ingen och tittar på annonserna längre. Utan alla sitter och tittar i mobilen. När du är ute och går så måste du ibland sluta titta i mobilen. Annars ramlar du eller slår dig väldigt illa. Och då tittar du upp och då är det faktiskt valaffischer där. Det är ju en annonsplats som är väldigt billig. För att man tillåter den här allmänna affischeringen. Och det är en som är väldigt synlig i städerna. Så jag tror att den faktiskt kommer finnas kvar. Jag vet att det är många som förutspår dess död varje val, men den finns kvar. Ja. Sen är det också så att partiorganisationerna jobbar med att sätta upp det här och det är ganska kul.
Ja, just det. Så det är lite för dem också. Man bara, nu kör vi igång. Att det blir som jag kan förstå värdet i det. Att det blir som ett event för dem. Liksom.
Det blir ett event. Sen tror jag inte alla älskar att affischera. Så är det. Mm. Men däremot så är det många som tycker att det är kul. Och det är en väldigt kul uppstart när man gör det. Man har en tid den första natten när man får börja klockan vid midnatt och börja affischera. Och det är skoj.
Du rekryterar ju folk också. Ja. Låt mig ställa en fråga där bara. Vad är viktigt för dig? Vad tar du tillvara på när du sitter i rekrytering av människor?
Mm. Ja, nu har jag ju då både positivt och negativt rekryterat väldigt mycket. För när jag kom så fanns det ingen här och jag skulle ha 23 medarbetare. Och sen så vid valet här så slutade i princip allihopa och så fick jag rekrytera en ny avdelning. För att då började alla jobba, eller väldigt många började jobba i regeringskansliet och på andra ställen. Och det är ju vår rörlighet är väldigt hög och vi har också väldigt många väldigt unga medarbetare. Så när jag tittar på det så tittar jag mycket på lag. För att vi måste bygga lag både av sådana som har varit med länge och de som har varit med kort. Och sådana som har varit med i det partipolitiska och sådana som kommer helt utifrån och har en helt annan erfarenhet men som vill engagera sig partipolitiskt. Så att man får en mix. För att då har man olika kompetenser och kan stötta upp varandra. Det är egentligen det jag tittar på allra mest. Så alla måste inte vara supersocialt jättebegåvade varenda sekund utan man kan vara superexpert på någonting speciellt, men man ska ha en bra mix så att man funkar som lag.
I rekryteringssamtal, när du ska anställa, vilken fråga tycker du du får ut mest av i svaret som du verkligen tycker har varit användbar när du har suttit i sådana samtal?
Varför egentligen? Alltså varför vill du jobba för ett politiskt parti? För det är en väldigt viktig fråga. För vill man det för att man ska få vara med och få sin egen agenda igenom, då kommer man att bli jättebesviken. Utan det är att jobba tillsammans med andra och forma en gemensam agenda. Så det måste man vara klar på när man kommer hit. Och det är lite grann som att jobba för vilket företag som helst, fast det är ett politiskt parti. Att man måste på något sätt tro på idén. Gör man inte det så kommer man inte att trivas. Och det tror jag är väldigt viktigt, att man gillar att jobba ihop med andra och forma en idé tillsammans. Och inte bara en bild av vad man själv ska göra.
Nida Wadensjö, kommunikationschef för Socialdemokraterna. Stort tack för att du ville vara med.
Tack själv.
Kommunikationspodden produceras av Storstad Medieproduktion.